Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Podplay.
Men då är Hockeypuls podcast tillbaka och jag sitter i vackra Västervik. Underskattade Västervik tycker jag faktiskt. Och jag har med mig sportchefen Emil Georgsson. Och jag måste börja där på något sätt, för du är ju inte från den här staden ursprungligen. Men det är en liten pärla, bortglömd pärla här i Småland tycker jag.
Ja, det tycker jag verkligen. Jag visste inte själv så mycket om den innan jag flyttade ner hit. Men har själv blivit förälskad i den och... Framförallt på sommaren är det en fantastisk stad att leva i.
Ja, det känns som en sommarstad.
Ja, verkligen. Och mycket turism och den biten. Så sommaren blomstrar staden ut och visar sig från sitt bästa ansikte.
Det blir en bra övergång för mig här. För ni har ju verkligen blomstrat den här säsongen.
Ja.
En lite krystad övergång kan jag tycka. Men om jag börjar med dig. Årets sportchef i Hockeyallsvenskan. Det känns som att det har blivit den allmänna bilden. Du hyllas ju på alla håll och kanter. Hur känns det personligen? Nu ser jag att du blir lite obekväm här.
Ja, det blir.
Men hur känns det ändå att få det erkännandet?
Ja, det är alltid kul att få beröm, så är det väl. Inte för att jag ser det som mest nödvändigt. Mitt mål är att försöka göra Västervik till en klubb som etablerar sig på elitnivå, som jag tycker ändå allsvenskan är. Och för att vi ska göra det så måste jag göra ett bra jobb. Det är så jag ser det.
Och vi kommer ju gå ner i detalj på hur du har skapat Västervik och gjort klubben till den här idag, säsongen 2021. Men om vi börjar och titta lite retrospektivt här för vad ni uträttade under vintern, så sitter ju du och jag dagen efter att ni har stängt säsongen efter att ha åkt ut mot Timrå i semifinalen. Hur är känslan, alltså just att säsongen är över?
Ja, det blir ju lite annorlunda när det är slutspel kontra den här slutspelserien då, som vi har varit i de två senaste säsongerna, när man kan vara rökt efter första omgången och då får man fyra matcher och tacka laget, om man säger så. Nu blir det så abrupt. Drömmen levde ju tills de gör 3-0 igår och där klipps bara bandet och så ska man försöka vara förstående och analyserande och så det är tufft och jag är verkligen en sån som hatar att förlora, oavsett om jag inser att Timrå är ett fantastiskt bra lag vi har mött, så gör det fortfarande ont att förlora, men tills nog ska det också lättas, tror jag.
Är det en bitterljuv känsla just av den anledningen att, som jag nämnde, det öses ju lovord över dig och Västervik, men samtidigt så kände man väl att ni kunde ju pressa de allra bästa Hockeyallsvenskan. Bevisligen mot Timrå. Jag hade ju inte räknat ut det mot Bickalskog eller Björklöven heller.
Nej, men så är det. Jag tror att någonstans så tror jag inte vi förstod hur bra vi ändå var. Jag tror vi kanske levde lite för länge på den här underdog-känslan. Och kanske accepterade och var den också. Men som du säger, vi var nära. Kunde vi ha vunnit första matchen, kanske vi hade kunnat ställa till det lite mer. Men ser man över 6 matcher så tycker jag att det skiljer en del ändå mellan oss och Timrå. Och det ska det göra.
Kanske svårt att summera så här snabbt, men är det här Västerviks bästa säsong någonsin? Nu har man ju 16-17 relativt först i minnet när ni slutar trea. Och är ju nära faktiskt att ta det direkt kvalet där. Men upplever du att den här säsongen med semifinalspelet, att man håller det lite högre?
Ja, men det tycker jag väl. I alla fall om vi ska kalla det här modern tid. Jag vet att Västervik hade ett bra lag i mitten på 90-talet också och var i playoff 3 mot Linköping. Och där kan jag liksom inte riktigt jämföra hur det var då och hur det var nu. Men 16-17 var vi nykomlingar och kanske var aningen mer överraskande ändå. Så är det alltid när en nykomling kommer upp och gör det bra.
Men framgångsfaktorerna i Västervik säsongen 2020-2021. Vad skulle du vilja lyfta fram där?
Jag skulle säga att det här laget har en bra karaktär. De är väldigt lyhörda. Uppfattar taktik bra. Vilket är ett måste. Kalin är en taktiker ute i fingerspetsarna. Och då måste spelarna vara lyhörda. Och förstå vad han vill ha ut av sin taktik. Och det tycker jag väl är de främsta styrkorna.
Och att hitta rätt karaktärer, det faller ju främst på dig. Sen förstår jag att du har hjälp av Mattias Green också. Men hur försöker du värdera olika egenskaper och värden hos spelare som gör att ni kan få det här laget som ni nu fick?
Nej, men vi försöker väl alltid väga in just den karaktärsbiten. Och den är inte så lätt att bara sätta fingret på, utan... Jag vet, man scoutar mycket, man kollar skott, man kollar skridskoåkning, man kollar spelsinne, teknik och så vidare. Men vi sitter ju även och kollar på hur backcheckar han i de biten vi ser. Hur är offerviljan, täcker han skott och så vidare. För vi tror att det är ett måste hos oss. Vi kommer inte ha så skillat lag så att vi kan spela ut motståndarna, utan vi måste hitta en bra arbetsmoral och jobba runt.
Hur scoutar ni då? Är det bara video eller reser du runt mycket och tittar på matcher live för att få en uppfattning? För det är ju en annan känsla att titta på video och faktiskt få den här live-känslan. För det är ju de här saker du nämnde där, så kan jag tycka att när man ser en match på plats, då får man en bättre feeling för just det med backcheck och hur man åker till båset kanske när man är trött och så vidare. Så hur gör ni i Västervik och hur gör du specifikt med scouting-biten?
Ja, nej, det ska vi lite erkänna att vi har inte haft råd att haft ett scouting-program för i år.
Ja, är det så?
Ja, så är det. Utan jag tror att jag har en fördel i att jag har ganska nyligen spelat i ligan. Jag ska inte säga att jag är rutinerad på allsvensk nivå, men jag fick spela 2 säsonger innan och gick därifrån direkt till sportchef, så jag känner igen många spelare. Vid sidan om det så försöker vi ju, vi får ju såna gratismånader som det heter på Instat för att testa, och de har vi nyttjat såklart.
Alltså det är otroligt charmigt faktiskt. Ja, ni vrider och vänder på varenda krona.
Ja, nej, men så är det lite grann. Vi måste göra det, vi är den klubben. Och då försöker man ju utnyttja det så gott det går. Sen är vi duktiga på att ta referenser också, och där har vi ju fått ett ganska bra nätverk med tanke på att det är tredje året. Om vi kollar det utländska spåret så har vi ju haft en del utländska spelare här, och hockeyvärlden är inte så stor, så många känner varandra eller man känner någon som spelar med den och så vidare. Så kan man få en bra bild. Men jag tror det gäller också att kolla lite, man ska inte bara ringa bästa kompisen och fråga hur är den här spelaren, utan kolla med motståndare, kolla med motståndartränare. Man kan bara ställa frågan och oftast vill de svara på den.
Hur många samtal ringer du i snitt per spelare du värvar?
Ja, vad ska jag säga? Det där är lite olika. Vissa är man ju ganska klar på vad det är för spelare. Men om man ska dra ett snitt då, så i alla fall uppemot kanske 5 samtal per spelare.
Och då är det lite allt möjligt. Det är tidigare tränare, det är spelare, det är scouter, agenter kan jag tänka mig. Och
ja,
ytterligare
exakt.
Personer i hockeyvärlden, eller är det just dem?
Ja, men det är mestadels det, ska jag säga.
Och det här nätverket du är inne på, vilka ingår i det?
Nej, men det är ju först och främst är det ju spelare som har spelat här.
Kan du nämna några så att lyssnarna får lite begrepp om vilka
spelare?
Nej,
men vi har ju första året Mingoya, Nowick, Kellen Jones, han är ju tillbaka här och spelar igen. Vi har förra året Plant, Krieger, har ju en ganska bra bild på college-ligan, och där skiljer det sig också ganska mycket mellan divisionerna. Vissa divisioner är ju bättre än andra, så ofta har man ju mött varann, och oftast är ju, fast i USA i stort så är det ju, spelas det ju mer hockey i vissa delstater än vad det gör i andra. Runt Minnesota där är det mycket spelare som kommer ifrån som känner varandra, och de tränar oftast ihop och kör is med varandra på sommarhalvåret. Och
okej, så de här fynden du har gjort, Michael Kapley i spetsen den här säsongen, men även Jerry Fitzgerald tyckte var väldigt bra när han väl spelade. Jonesbröderna nämnde du, Ryan Gropp som du har för nästa säsong också. De har du värvat främst med referenser från aktiva spelare.
Ja, inte alla. Men först och främst får du ju en bunt namn från diverse agenter. Och därifrån börjar du arbetet med att försöka... Först försöker du hitta en profil på spelaren såklart. Hur ser han ut? Är han en poänggörare? Är han en defensiv back eller vad det är? Och så fastnar du ju någonstans där för den spelaren. Sen börjar du ju kolla på han. Är du nöjd där så måste du ta referenser. Och det är väl så själva jargongen går till.
Vem litar du allra mest på i det här nätverket?
Ja, det är nog svårt.
Du har ingen höger hand liksom?
Nej, det har jag inte. Men däremot ska man säga att man har bättre connection med vissa agenter än vad man har med andra agenter. Och har man lyckats med någon spelare ett år tidigare så finns det en risk att man kanske kan göra det nästa år också. Så visst, agenternas ord väger ju också tungt. Alla vill ju promota sina spelare, men...
Hur gör du den bedömningen? Alltså för agenter vill ju gärna placera sina spelare i vissa typer av klubbar. Så man måste ju sålla ganska mycket kan jag tänka mig ändå också.
Ja, nej, men så är det. Men samtidigt måste man ge alla en chans också någon gång. Sen får man ju se om det stämmer eller inte. Nu tycker jag det är många duktiga agenter, så det är ingen som är mycket sämre än någon annan. Men det finns ju vissa man fastnar med för, så är det.
Vem är favoritagenten då?
Ja, säg det.
Nu har du läge att hylla honom.
Ja, exakt. Nej, men det finns många bra agenter. Jag känner ju Micke Rosell bra. Vi har ju spelat hockey ihop i Vimmerby. Mm. Så vi känner varandra bra. Så där finns det ju en god tillit. Vill han blåsa en polare så skulle han inte våga
han,
göra.
Han spelade i Dalen om Mjölbo och sen vandrade han vidare till Vimmerby. Ja, exakt. Tillsammans
med han var med och plockade upp Vimmerby från tvåan till ettan där. Ja. Så... Nej, men det är en skön profil. Sen har jag ju jobbat mycket med Daniel Johansson. Han tycker jag är riktigt vass och har ett bra tänk också. Han förstår det här med att kanske hellre spela i Lilla Västervik och synas mycket än att kanske gå till en klubb med högre konkurrens och synas mindre.
Det är inte alla agenter som förstår det kanske? Eller det är värdet?
Nej, det är ju hur man ser det. Jag ska inte såga någons väg egentligen. Men jag tycker att många underskattar den vägen att gå till en mindre klubb och synas.
När man tittar på spelare som har varit i Västervik av nordamerikanerna så hittar man ju en koppling till ECHL, alltså East Coast Hockey League. Jag nämnde ju några av spelarna från den här säsongen med Jonesbröderna och Kapla och Gropp och så vidare. Mm. Men även tidigare killen jag haft med Kevin Schultz tror jag också var i ECHL. Och även Mingoya var där, om jag inte minns fel. Och sen Darren Ovik och Rob Bårdsson. Finns det någon där borta, alltså någon nordamerikan som ni ofta tar referenser ifrån och får hjälp av?
Nej, ingen sån specifik. Däremot så har det väl hänt att jag har hört av mig till diverse spelare som jag inte alls känner. Som undrar, vem fan är du som frågar det här? Men,
alltså då på mail eller att
ja,
du ringer dem?
Ja, det finns ju massa ingångar att ta, okay. Ta sig fram med Messenger och allt möjligt. Men många är väldigt vänliga och säger ett par ord. Sen får man kanske ta det med en liten nypa salt, men stämmer de lite överens med andra referenser så kan det finnas någon sanning i det.
Upplever du att de flesta är ärliga mot dig?
Ja, det tycker jag ändå. Någonstans sätter man ju sitt eget ord på spel. Även fast det är bara lilla jag från Västervik som ringer. Så vem vet, vi kanske möts igen någonstans.
I en tidigare intervju med dig, när du blev klar som sportchef för Västervik 2018, då sa du att strategin är att ha två offensiva kedjor som ska kunna leverera åt oss. En tredje kedja med mycket potential och en fjärde kedja man kan lita på varje kväll. Men laget i stort ska kännetecknas av mycket skridskoåkning och hårt arbete. Så här, 3 år senare, har du samma bild? Eller har den reviderats?
Jag kommer inte ens ihåg att jag har sagt det. Så jag är faktiskt ganska imponerad, för jag tycker att de lag vi har haft stämmer ganska överens med den bilden. Jag tycker vi försöker bygga så. Sen har det kanske blivit lite annorlunda vissa år. I år tycker jag väl kanske att vi har haft här på slutet 3 liners som jobbar ganska hårt och en som är mer lirare. Och det har vi pratat om och kanske splittat upp lite grann för att få lite bättre balans i. Men samtidigt så tycker vi att de där 3 som har funkat med bättre med Bjärsa och Westfält och framförallt Jones line har varit så bra så att vi har inte velat splitta upp den.
Men är det här ett medvetet tank, alltså ett strategiarbete som kommer fortsätta just den här uppdelningen som du var inne på i den där intervjun? Att det är så här du ser Västervik byggas?
Ja, men det tror jag. Framförallt så ser jag ett riktigt stort värde i att ha en fjärde line som det går att lita på. Som kan spela boxplay och som kan jobba hårt och även peta in lite kassar emellanåt. Och det tycker jag verkligen vi har fått utdelning i år med OP och Gabor och Bjärsa har ju varit fantastiskt bra.
Och Bjärsa, Bjärselius och OP, ja. Oskar Pettersson.
Ja, okay,
ska säga det. Nej, jag ska säga det för alla lyssnare också. Hur många timmar hockey ser du i veckan när du scoutar?
Ja, det pendlar ju såklart, men jag trodde aldrig jag skulle se så mycket hockey som jag gör. Jag har fått ett helt annat intresse för SHL. Det kollar jag nästan knappt på alls när jag spelade. Och därför ser jag ju varje dag i match och försöker kolla. Och det är ju främst för att följa eventuella lån, om det finns några som kan vara intressanta. Även gamla spelare som har spelat här som har tagit steget upp. Vi har Wahlberg i Oskarshamn, vi har Nowick nu i Skellefteå som det är kul att följa. Det finns fler också förmodligen. Du har Danne Pettersson då, som jag har spelat med också, som är fantastisk spelare och människa som tyvärr har haft lite för mycket skador.
Ja, Västervik-hjälte där, ja, 2016.
Exakt, som glömmer man aldrig.
Nej, precis. Men just att värva från rätt hylla, det blir ju väldigt viktigt för Västervik, för ni har ju inte den största plånboken. Så hur scoutar du till exempel fynden i Hockeyettan som ni också har hittat under de senaste åren?
Ja, men där tycker jag, där ligger vi bra geografiskt sett med Vimmerby, bara 5 mil ifrån. Vi har Nybro som oftast har också bra lag som går och kollar på. Kalmar också för den delen. Så där ligger vi bra för att få se bra matcher. Tyvärr har ju varit lite tuffare år med lite restriktioner och jag dubbelt jobba som tränare också, så det har blivit mindre, men vi försöker hålla koll där och vi har ganska bra dialog med klubbarna runt om här också. Vi lånar ut lite och lånar in och den biten alltså.
Ja, ni har en otroligt slimmad organisation. När vi stötte på varandra inför gårdagens match, match 6 där mellan Timrå och er, då pratade du lite om hur många som jobbar i klubben. Kan du berätta det också här, att alltså jag förstår inte hur ni får det att gå runt. Alltså ni sitter ju på så många stolar.
Ja, nej, så är det ju. Och det här är ju, vi är en liten förening och som byggs av mycket ideellt arbete. Vi har en styrelse som står för klubbchefsgörat, om man säger så, som jobbar ideellt och lägger ner en fantastiskt mycket tid på allt, hur klubben ska organiseras och så vidare. Och det görs ju efter klockan 16.00. varje dag när de har slutat sina vanliga jobb. Sen har vi en marknadsgrupp som också är helt ideell, som också utgår från sitt arbete efter 16.00. Och sen har vi en kanslipersonal som är 3 stycken som jobbar där, som sköter mycket med fakturering och den biten. Sen tror jag vi betala för tjänsten med ekonomi faktiskt till ett lokalt företag som hjälper till med lönearbete.
Du är rätt nästan lite chockad.
Ja, jag försöker tänka efter.
Vi betalar de här. Alltså.
Ja, jag tror att vi betalar för den tjänsten. Sen är det ju Karin som är huvudtränare och så jag som dubbel jobbar och som assisterande och sportchef. Vi har anställt en ungdomsansvarig, vilket jag tycker är jätteroligt att vi för en gångs skull kan utveckla föreningen istället för som det har varit mycket de här första åren, att släcka bränder och få saker och ting gå plus minus. Och sen har vi materialförvaltare och målvaktstränare. Det är väl så våran.
Ja, är det bra och snabbt beskrivet, ja, måste jag säga, om hur Västerviks organisation ser ut. Och en nyckelfigur här, Mattias Kalin. Illa dold hemlighet att han ska till Modo. Nu vet jag att du kan väl inte bekräfta just vart han ska, men jag säger i alla fall till alla er lyssnare, och det lär väl presenteras när som helst där också. Vad kan du säga där?
Nej, vi vet ju om att han kommer inte träna Västervik nästa år, och det blir ju såklart en förlust som är väldigt stor. Han har ju varit fundamental för hela föreningen och verkligen varit en trygghet som vi har haft runt och kring oss. Samtidigt som den dagen skulle komma, vi hade hoppats att han skulle vara här ett par säsonger till. Det var det som var tanken när vi skrev nytt kontrakt med han. Men som sagt, den dagen kommer komma någon gång och den kommer förmodligen nu då. Och vi får såklart repa mod. Jag har stor tilltro till vår förening och våran resa ska ju gå vidare.
Men kan, alltså det finns ju aldrig ett bra läge att tappa en kompetent tränare. Men med tanke på att ni andas lite morgonluft och framåtanda just nu och har tagit en platå som ni kanske inte tidigare varit på, så blir ni ju attraktiva för andra personer. Jag tänker tränare som vill komma till det, även spelare. Så kan det även, alltså, finnas någon känsla av att skulle det ske någon gång så var det kanske bra att det skedde nu.
Ja, det, så är det nog. Vi har ju haft några tuffa år här när kanske resultaten varit lite sämre och det har varit röda siffror i bankboken också. Nu känns det som föreningen ändå står stabilt ekonomiskt. Det är inte så att vi sitter med miljoner på konto, men vi har definitivt inga röda siffror. Vad jag har förstått i alla fall, utan att veta allt. Och som du säger så kommer vi från en framgångsrik säsong och det ger förhoppningsvis lite ringa på vattnet.
Vem coachar Västervik då?
Det får vi se. Det viktigaste som jag känner är att vi får in någon som är van att jobba i, med lite samma förutsättningar. Så vi inte hamnar i någon, vad ska man kalla, kulturkrock brukar man säga. Men det finns säkert ett bättre ord att använda. Men att det blir helt...
Men alltså någon som kanske är van vid att komma från en större förening med en större kostym och sen blir det som du säger, det blir en krock där.
Ja, exakt. Med tanke
på att Västervik är ju en helt annan typ av förening.
Ja, nej, men det är ju det. Och som jag har sagt tidigare i intervjuer, det här handlar om att kavla upp armarna och kanske hjälpa till på lite andra områden än vad man rimligtvis brukar ha. Så det tror jag kommer vara en viktig del i rekryteringen.
Ja, nu är vi framme vid maxpuls och Emil Jörgsson har ju en spelarkarriär bakom sig, relativt färsk sådan, och han var sportchef sedan 2018 som jag nämnde, och vi kommer att använda oss av sportchefsdelen både under maxpuls och faktarutan, men jag tror nog också att vi kommer kunna vandra tillbaka in i spelarkarriären. Var ju både i division 2 och hockeyettan och hockeyallsvenskan, så det finns nog mycket gott där, hockeyns bakgård på något sätt kan man säga.
Exakt.
Vi inleder med stamfrågorna. Bästa sportchefen i Hockeysverige?
Då ska jag säga Chris Abbott. Jag tycker, jag kom i kontakt, det var faktiskt första SHL-sportchefen jag var i kontakt med. Det var jävligt nervöst, det var engelska och det var första gången. Så...
Knackig engelska eller?
Ja, det var riktigt knackig första samtalet. Men han har en tydlig idé. Han är ganska rak på sak, han är ärlig och till att återkoppla det här med nätverket, så har ju han faktiskt också varit behjälplig många gånger.
Okej, så han har hjälpt Västervik ändå?
Ja, med att få fram lite referenser och även tips om en del namn. Så.
Ja, han har ju placerat några spelare i Västervik. Jag tänker på Emil Kruse som var ett säsongslångt lån för er också, tidigt i din sportskarriär.
Ja, exakt. Det var där första kontakten togs.
En okänd talang?
Det har jag nog ingen.
Passar du på den?
Jag passar på den.
Okay. Din bästa värvning?
Jag gillar ju Nowick mycket. Det första laget man bygger blir alltid speciellt i hjärta, tror jag. Men om jag skulle säga den bästa ändå, så får jag nog säga Kaplan ändå.
Din sämsta värvning?
Oh, det finns nog ett gäng värvningar som blivit mindre bra, helt klart. Jag vill väl inte hänga ut någon sån, men om jag ska ta någon då, så kanske Erik Nyström i fjol hade vi stora förhoppningar på, men det vart inget bra alls, och det var nog båda sidors fel, tror jag, i slutändan. Men det är en värvning vi hade hoppats mer på än vad det gav utslag.
Jag har klarat av snabbfrågorna. Hur är känslan?
Ja, men hyfsad maxpuls.
Oho, snyggt! Den fick du till bra faktiskt. Första gästen som drar till med en liten ordvits här. Nu är ju fördomarna på gång. Så du grillas här också. Och så får du bekräfta eller dementera.
Okej.
Mina magkänslor för dig. Din i livet Mest använda deodorant är Axe med doften Africa.
Det stämmer nog. Den var ju, den var ju faktiskt väldigt populär när man var liten.
Exakt. Och det är där jag hämtade ifrån.
Ja,
nu är du några år äldre än vad jag är, men det kändes som att det var inne doften ganska många år.
Ja, det var inte bara deodorant. Den var ju överallt på kroppen. Vad jag minns. Man luktar ju.
Du använder som shampoo och balsam och
ja,
allting.
Ja, men den sprutades ju över hela kroppen.
Kör du den idag?
Nej, den har gått ifrån faktiskt.
Okej, okay. Men den bockas ändå av här. För man tänker hela livet så är det den du har använt mest.
Ja, det skulle jag nog säga. Och jag skulle nog inte vara... Ska jag se den på hyllan ska jag nog kanske kunna testa den igen.
Det är bra. Du skrattar åt klubbar som använder sig av arbetstiteln General Manager.
Nej, det gör jag inte. Jag tycker det är fan ett coolt namn faktiskt.
Tycker du det?
Ja,
okej.
Okay. Svårt i en liten klubb som Västervik och gå runt och kalla sig själv för General Manager.
Det låter nästan lite präktigt då.
Ja, lite för präktigt för Västervik. Men jag vet att på Svea Hockey där så ligger jag väl under den titeln. Och
det, har du den titeln alltså? Det...
Jag tror att den heter så på Svea Hockey där, ja, Stats. Så den är jag stolt över.
Okej, så du är inte lagd åt det här hållet att du vill att det ska vara svenska titlar på huvudtränare, sportchefer etc. Utan... Du köper ändå general manager-titeln.
Ja, men jag tycker det låter ganska coolt faktiskt.
Okej, okay. Kanske kan bli general manager här i framtiden någon gång. Who knows?
Ja,
eller om Västervik utvecklas.
Ja, då blir jag definitivt general manager.
Folk väntar sig att du är en snabb makaroner med falukorv-kille. Men i själva verket anser du dig höra hemma lika mycket i en hockeyhall som i köket.
Vad ska jag svara på den? Jag vet inte om jag känner igen mig riktigt det där.
Okej, okay, nej. Du dementerar det.
Ja.
Är du alltså en snabb makaroner med falukorvkille då?
Ja, men det är jag nog. Nu är jag ju en...
Det kändes som du väntade, men då tänkte jag till. Och så här, jag undrar om inte Gerson kan stå där fredag, lördag kvällar och liksom dra ihop någon riktigt bra gryta som står i flera timmar. Och liksom att han smakar på olika viner för att hitta rätt karaktär till sin gryta och sånt. Att du var en fin smakare på
något
sätt.
Ja, nej, men jag smakar nog på en hel del viner. Ja. Men inte så många grytor. Nu är jag gift med en vegetarian också. Så det blir många maträtter om man säger så. Och så har jag små barn så det kan bli snabb makaroner och... Falukorv och köttbullar och så någon kornfilé vid sidan om.
Så det är ingen stor kock som sitter här mitt emot mig direkt?
Nej, det ska jag inte kalla mig.
Fredag kväll. Du känner av helgvibbarna. Då finns det bara en artist som strömmar i lurarna. Och det är han du lyssnar absolut mest på Spotify. The one and only Avicii.
Nej, det är nog inte sant. Jag älskar musik, det är sanningen. Men då är jag mer åt kanske Phil Collins-stuket.
Har du åt det hållet alltså? Okej, så du vill helst att det ska vara en gura och lite skönsång vara?
Ja, nej, men det gillar jag.
Okej, så lite Lars Winnerbäck-stuket kanske? Okej. Så jag halvt rätt för musikfördomen då, men fel på artisten?
Ja, definitivt ett halvt rätt.
Jag vet inte riktigt vad jag tycker om min egen insats här. Ett och ett halvt rätt på fyra fördomar, det är inte riktigt...
Ja, det är väl ändå godkänt, tycker jag.
Okej, men du, jag vet inte varför jag fick magkänslan med att du är en house-kille. Att du står med en GT i handen på dansgolvet och liksom pumpar luften med fist.
Ja, nej, men det, den killen kan jag också vara.
Du kan vara, okej, du har många sidor.
Så är det.
Ja, okej. Så Avicii har i alla fall strömmat i vissa lurar under året.
Absolut. Vi har ju våra materialare, Felix Gustafsson, Fälle, som brukar vara mycket på Instagram och härja. Han och jag har ju fått för att ska spela, ja, fixa en house-låt här i sommar. Jag lovar, vi får se vad det blir för resultat på den. Men vi ska göra ett försök.
Ska ni producera alltså?
Ja, exakt. Vi har mycket tankar.
En alternativ karriär för Emil Eriksson.
Kan bli så. Man vet aldrig hur det slår.
Du har kanske aldrig sagt det här högt, men du själv tvekar inte en sekund på att du skulle sköta sportchefsjobbet bättre än åtminstone hälften av sportcheferna i SHL.
Nej, det har jag aldrig tänkt.
Har du inte det?
Nej, jag är...
Nu är du ödmjuk här.
Nej, det är tufft. Det är verkligen 24-7 jobb. Och vara ledare kontra spelare. Spelare så kunde du glömma bort det på ett annat sätt. Vinster, förluster, you name it. Men som ledare ligger och gnager på ett annat sätt. Och kunna parera det själv. känner jag att jag har en del att jobba med fortfarande. Jag kan bli väldigt känslomässigt styrd ibland.
Vad är den största skillnaden med sportcheferiet som du är inne på nu jämfört med just att vara spelare? Är det det du nämner här eller finns det andra saker som du har upptäckt att oj, shit, det här hade jag inte en aning om innan jag gick in i sportchefsrollen?
Mm, ja, men som spelare, nu spelar jag ju många år på division 1-nivå och där skulle jag väl ändå kalla mig själv för en ledartyp i laget. Och det var nog helt annorlunda. Där kunde man ju härja ganska fritt ibland och egentligen kravställa och på medspelare och driva på ett helt annat sätt. Sen hade jag 2 år i Allsvenskan där jag sjönk lite i hierarkin, spelade fjärde line, boxplay, defensiva tek och så vidare. Och sen därifrån att gå till att bli ytterst ansvarig för det sportsliga var ett steg att ta och någonting nytt att stå där. Jag kommer ihåg första gången jag tog laget och skulle ha samtal med dem och välkomna dem till Västervik, så var det ett väldigt nervöst samtal och då förstod jag att det här är något helt annat.
Hur har du jobbat med dig själv då för att utvecklas i rollen?
Nej, jag tror man utvecklas med erfarenheten såklart. Men jag kan även idag tycka att det kan vara lite jobbigt ibland. Nu har vi mycket olika nationaliteter också, så ibland måste man ju visa upp sin briljanta engelska också. Men
känner du dig mer bekväm där?
Ja, det tycker jag. Och som i år har vi haft Kellen tillbaka som var här ett år tidigare som ändå förstår lite grann svenska, så han kan hjälpa till att förmedla lite till de andra också.
Jag förstår att som att han är en brobyggare mellan väldigt många olika grupperingar i laget.
Ja, han är en fantastisk kille. Inte både som människa och spelare. Men han är en hårt arbetande människa som tar väl hand om alla. Och har en fantastisk fru också som har varit en bra bro, om man säger så, med de utländska spelarnas flickvänner när de har kommit hit.
Så jag gissar att du vill behålla båda Jonsbröderna då?
Det vill jag såklart. Nu ska Kellen bli pappa.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Om man vet vad det där betyder. Framförallt för mamman. Nu ser jag väl kanske bort med. Det betyder mycket för pappan också. Men för en mamma är det speciellt förmodligen att få första barnet. Och dra direkt till Europa kan vara kanske tufft. Men jag vet att båda trivs här. Och vi ska göra ett försök.
Som du är inne på, sportchefsjobbet oerhört krävande. Och du märker att det finns delar som du kanske inte riktigt var förberedd på. Här behöver man ju en assistans från personer nära sig. Vilka skulle du vilja lyfta fram som du har lutat dig mot och som du har fått det här stödet ifrån?
Nej, men Kalin framförallt. Han och jag pratat många gånger om skillnaden att vara ledare och spelare, och det tog ett tag för honom också. Och just den övergången. Nu har han varit tränare i, jag vet inte, snart 20 år kanske. Så han har ju skapat så mycket erfarenhet. Men han har definitivt varit en trygg punkt, tycker jag. Samtidigt så finns det mycket folk i styrelsen som också hjälper till, och jag har fått lite hjälp med ledarskapskurser, börjar få i alla fall lite mer i år, så jag känner att jag har bra backup.
Om du inte redan har en Liverpool-logga tatuerad på din kropp, så har du åtminstone starkt övervägt tanken att sätta det röda bläcket på din hud.
Ja, det stämmer.
Har du Liverpool-loggan?
Nej, det har jag inte.
Tatuerat, men du har funderat på det?
Det har jag definitivt gjort. Jag är hardcore Liverpool. Alltså. Det är riktigt tuffa duster hemma ibland. Och frugan säger till mig och frågar vad fan man håller på med. Man går bananas på fåtöljer och allt möjligt när de släpper i mål. Nej, Liverpool är verkligen mitt lag.
Men jag har förstått det som att du har anordnat en del tillställningar här i Västervik där du har samlat folk för att se Liverpool-match. Jag pratade med Pontus som var i Västervik-hallen, eller blev Trade-hallen här igår också när ni mötte Timrå. Och han berättade det att det var någon match mot Chelsea där. Jag undrar om det kan ha varit när Steven Gerrard ramlade och den bara la in det där målet. Nu förstår jag att jag petar ett öppet sår här, men när ni var så nära titeln. Ja. Så att det har hänt några sådana där Liverpool-fester här i Västervik under åren.
Ja, exakt. Vi bildade ju någon grupp här, Liverpool-fans i Västervik. Och det året gick ju bra med Suarez och Sterling och Sturridge på topp. Tyvärr är det ju den matchen han pratar om. Mm. Det var ett fruktansvärt antiklimax nere på Morella, som det heter, det stan, ett ställe i stan nu har bytt namn. Men det var en tuff kväll.
Ska inte börja sjunga ramsan från motståndarnas supportrarna. Steven Gerrard, Gerrard, he slipped on his fucking heart.
Ja, den har jag hört. Vi är två läger faktiskt med rätt mycket United supportrar här också.
Just det.
Så det har också varit på gränsen till han i mängd ibland.
Ja, nu har du klarat av försnacket och maxpuls och nu är det dags för faktarutan. Hur tycker du att din egen resa i podden går, Emil?
Ja, vi får se. Jag ska vilja erkänna lite nervös. Jag är ju en trogen lyssnare av podden och vet vilken ära det är att få med. Så
det,
när man får
säga.
De här minuterna i Famous så vill man ju ta vara på dem.
Exakt. Och du gav mig betyget godkänd för att jag var 50% i under fördomarna i alla fall.
Ja, nej, men det tycker jag. Det stämde överens en del.
Du var inte så lätt att researcha, skulle jag säga faktiskt. De flesta gäster har ju många år kanske i SHL eller i Nordamerika bakom sig. Då har du skrivit spaltmeter om dem och det finns även mycket på YouTube och annat. Men, och så har man pratat runt med personer nära dem. Men du är lite av en doldis i Sverige fortfarande, ska jag säga.
Ja, nej, men det var väl bra i det här läget.
Precis. Faktarutan inleds alltid med smeknamn.
Jag kallas för Jortsan. Det är någonting som är från uppväxten. Vi är tre bröder och det har ju typ varit Stor och Mellan och Lill Jortsan som det jag blivit kallad. Vi tre bröder, så Jortsan kallas det för.
Ålder?
Ja, jag fyller 36 år.
Ser ut som att du började fundera.
Ja, faktiskt.
Att vara så pass ung som du är i det här yrket. Känner du att du har inlett någonting som du vill vara långvarig i under väldigt många år, eller just för att det är sån pressad tillvaro att det kanske inte går att vara det, utan att det här är någonting som man bara kanske sysslar med ett par år innan man byter bana?
Nej, som jag sa till någon annan här, att jag har ju hoppat på det här för jag vill bli så bra som möjligt. Sen får vi se hur långt man kan ta sig. Just nu är Västervik och jag har stor kärlek till den här klubben jag varit med och på den resan vi har gjort. Men samtidigt så ska jag absolut vara nyfiken för andra möjligheter när jag känner mig redo att ta dem. Och om jag är kvalificerad för det.
Din resa som du har gjort under de senaste åren, du nämnde ju det. Du var ju poängmaskin i division 2 och division 1. Och sen går du till att egentligen vara i en fjärde, tredje kedja i Hockeyallsvenskan. Och sen hoppa på sportspåret. Och det här hände ju under en 3-4 års period. Mm. Det måste ha varit omtumlande att liksom kastas emellan det här. Hur skulle du beskriva det själv?
Ja, så var det. Samtidigt som jag var väl medveten om att ska jag följa med upp i Hockeyallsvenskan så måste jag byta skepnad på mig själv. Och det tyckte jag ändå gick ganska bra. Jag har hyllat många gånger för att Kalin är bra på att motivera och få folk att ta sin roll i laget och credda dem för det också. Så att spela en fjärde tyckte jag ändå var ganska roligt. Vi fick mycket förtroende i viktiga lägen av matchen och stänga matcher istället för att göra målen fick du vinna matcherna åt laget på det sättet och förstod också vikten av det.
Skulle du säga att det är en av Kalins styrkor? Nu är det många som lyfter fram hans taktiska kunnande och hur han kan förändra en matchbild. Men just att han får spelarna förstå deras roller, är det också en del av hans tränarskap?
Ja, jag skulle hålla med om att det taktiska är ju definitivt hans största styrka. Men det där är definitivt också en styrka. Att han är bra på att motivera spelare och känna sig värdefulla.
Fordon?
Ja, där kör jag en gammal skrutt i Volvo V50. Jag ska byta bil. Jag är på väg att byta bil. Jag tycker att är man sportchef måste man köra någonting bättre.
Jag tycker ändå att det är lite så här charmigt och symptomatiskt för just att du kör en gammal skruttbil, säger du. Ja. Som sportchef för Västervik. Alla andra gäster jag har haft, det är liksom i betydligt större klubbar och då har man någon sponsbil och man kör en Skoda Octavia eller en Volvo V90 2021 modell. Men här sitter du i skruttbil som du säger.
Så att, ja, nej.
Ja, det är charmigt.
Nej, så är det. Och den är avbetald. Så nu har jag ju blivit, får nästan kalla mig för smålänning nu. Så det är ju klart att det finns ett värde i att den är avbetald och det kostar så mycket.
Tjänar mer än en riksdagsledamot. Och där är arvodet 69 900 kronor.
Ja, jag tjänar betydligt mindre.
Jag tror du skulle säga betydligt mer.
Ja, okej. Okay. Ja, det hade varit kaxigt.
Ja, Västervik lägger alla kulor på dig. Vad ligger liksom ett sportchefsarvode på i en klubb som Västervik?
Ja, det har vi säkert pendlat med en åren. Nu har jag dubbla tjänster så jag har förmodligen lite mer än vad de haft tidigare. Men det är fortfarande inga astronomiska summor.
Så en del av kakan är för assisterande tränare, ja. Jobbet också. Vad är spelarbudgeten i Västervik för den här säsongen? Vad låg ni på?
Vi har de senaste åren legat på 7 miljoner, men i år kapar vi 10% till 6,3 miljoner. Sen gick vi över lite grann till en början. Vi var uppe, det vart ju lite, även fast de inte kostade så mycket, de här Fjällby och Davidsson och där, så vart det ändå lite mer. Så vi var nog uppe och snittade mot 6,6, men sen så fick vi lite skador här på slutet med Fitzgerald och Davidsson drog och Kinnunen drog, så vi kommer nog landa på någonstans 6,4-6,5.
Och jag vill att lyssnarna ska förstå det, att det är många lag i Hockeyallsvenskan som ligger upp mot 10 och över där. En klubb som Modo till exempel började sin säsong med 14. Mm. Sen så förstärkte de under vintern också, så det tickade nog upp några miljoner där också. Och det ger ju liksom ett helt annat, det kastar ett annat ljus över er prestation också. Att ni klarar av att motbevisa oddsen på något sätt. För man ska ju inte med de här förutsättningarna kunna slåss med de här stora drakarna i Hockeyallsvenskan. Och det tycker jag, nu får du beröm här av mig. Alltså det är så man ska betygsätta en sportchef. Alltså värde eller effekt på laget utifrån spenderat krona. Och det är därför jag tycker att du är Hockeyallsvenskans sportchef den här säsongen.
Men
är det inte så man ska utvärdera en sportchef egentligen?
Fast det är ju både och. Alltså, jag var grymt imponerad av Per Kent, det han gjorde i Oskarshamn. För det är kanske aningen mer i spelarbudgeten än vad vi har. Men
vad låg de på? 8-9 miljoner ungefär rapporterade det som.
Ja, någonstans där kan jag tänka mig. Däremot åker jag upp till Björklöven nu och har förmodligen lite mer pengar att röra sig med. Och Björklöven har ju haft många tränare och spelare. Det är en klubb som alltid har satsat hårt men inte fått ordning på det, och så kommer man dit och kan använda de pengarna också på rätt sätt. Så det är ju en styrka i sig det också, kan jag tycka.
Vem var det som sa att du är nästa Per Kente? Var det Mike Helber eller var det Håra Lyckner?
Ja, exakt. Jag gillar Per Kente mycket, men han får vara han och jag får vara jag.
Men det är kanske en inspirationskälla, just den resan han har gjort, Asplöven, Oskarshamn och Björklöven.
Ja, nej, men jag och Per pratar inte varje dag, men vi pratar ibland, och han tycker klimatet är ganska bra bland sportchefer i Hockeyallsvenskan. Vi kan, även fast vi konkurrerar och krigar mot varandra, så kan vi hjälpa varandra med diverse grejer. Och jag och Per har ju en del utländska spelare, och han har hjälpt mig lite grann med olika försäkringar så där, och tänka på när man ska ta hit spelare från Nordamerika.
Men du upplever ändå att det finns en sammanhållning i Hockeyallsvenskan? För det har jag utifrån tänkt så här, att det inte existerar på samma sätt som i SHL, utan att det är lite mer spretigt i Hockeyallsvenskan som liga.
Ja, jag tror nog SHL är mer sammansvetsad, det skulle jag säga. Men jag uppfattar inte som att det finns någon direkt agg mot någon. Sen så förstår jag att det finns en konkurrens eller prestige mellan Löven och Modo. De kanske inte ringer och utbyter saker med varandra, inte vet jag. Men jag upplever inte att jag som liten klubb blir nedvärderad av de större.
Men sammankallas ni till möten där ni ska driva ligan framåt på samma sätt som SHL? För där är det ju väldigt tydligt att klubbarna, medlemmarna vill ligans bästa. Men jag tycker ju att i Hockeyallsvenskan så ser man lite till sitt eget hus på något sätt. För att alla vill ju uppåt hela tiden. Men i SHL, där är ju högsta nivån, det är ju finrummet redan. Så där jobbar man tillsammans på ett annat sätt.
Mm, ja, så kan det säkert vara.
Sitter du med dina kollegor i Tingsryd och Väsby och Björklöven och Timrå och alla klubbar och så pratar om hur ska vi göra Hockeyallsvenskan till en stark liga som vi tillsammans kan vara stolta över?
Ja, men det tycker jag vi gör. Sen så kanske jag skulle önska fler möten, fysiska möten som man träffas och ses och lär känna varandra bättre. Och det vet jag att Ryman försöker få till. Men
sportchefen nu, i ligan ska vi säga.
Ja, Erik Ryman. Men nu har ju corona ställt till också. Vi har ju varit på tapeten flera gånger under det här året och ses. Men det har skjutits ner på grund av nya restriktioner och så vidare. Men jag tycker definitivt att ligan gör allt för att få den bättre.
Då var du på toppen av din karriär.
Som spelare eller som ledare?
Välj spår.
Ja, då får jag säga i år då.
Mm. Som sportchef.
Ja, som sportchef. Nej, men som
kanske är det gubbhockey. Korphockey du lirar ändå.
Ja, kanske. Så. Nej, men även som spelare så... Ja, det är svårt att säga. Jag kan inte tycka att jag var ganska genomgrå, tycker jag.
Vad tragiskt det lät.
Ja, nej, men... Det är svårt att peka ut någon sådär toppen.
Men avancemanget 2016 från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan måste ändå vara höjdpunkten, va?
Ja, det är klart det är höjdpunkten. Men jag kan inte säga att jag var som bäst som hockeyspelare. Men heller på toppen om man säger så. Jag var jätteglad såklart. Men det året hade vi en fantastisk första kedja med Hedblad och Daniel Pettersson och Öhman.
Ja. Viktor Öhman vinner ju kval senast poängliga då också. Dan Pettersson, alltså vilken fältherre från sin centerposition.
Ja.
Det var ju Jocke Hedblad då.
Ja.
Nämna. Så att, det var ett profilstarkt lag ändå som togs upp. Och det var ju kärnan på något sätt under den här första riktigt starka hockeyallsvenska säsongen. Sen kryddades ju lite med Conny Strömberg kom ju in bland annat. Och ni hade Jonas Fransson i kassen. Mm. Och också, vi får inte glömma en kille som Oskar Drugge som gjorde samma resa. Från
ja, nej, de hade ett bra backpar där med Drugge och Victor Lindman också. Det var ju hela den femman egentligen som var... Så var tungan på vågen för avancemang upp till allsvenskan.
Och slagga från Olle Liss.
Ja, exakt. Nej, men det var ju...
Från vänstertiteln cirka.
Ja, nej, så är det. Och det är roligt nu när man kollar runt ändå. Det är ändå ganska många som har tagit vägen via Västervik.
Man inser ju efterhand att det där var ett rätt starkt lag när man har facit i hand.
Ja, nej, men oftast är det ju så. Man kan backa bandet och se att det var nog inte så konstigt att de var ganska bra det året.
Jag fick förklarat för mig att du gjorde en liten avstickare till Vimmerby.
Mm.
Och att när du kom tillbaka till Västervik så var det en helt annan mentalitet och tävlingsinstinkt hos dig som gjorde att Västervik som klubb också lyfte sig. Vad var det du lärde dig i Vimmerby?
Jag vet inte vem som har sagt det där. Men,
ja, det är en person som i alla fall verkar i Västervik. Jag säger inte mer än det.
Okej. Ja, jag tycker väl att jag har väl alltid haft en tävlingsinstinkt och en vinnarmentalitet och alltid göra sitt bästa. Sen vet jag inte om det var något specifikt där, men klubben var betydligt bättre när jag kom tillbaka från Vimmerby än vad den var när jag drog till Vimmerby. Och mycket av det var ju Kalin som hade kommit hit. Jag var inte med det året de gick upp från tvåan till ettan, men nej, han hade med sig en helt annan kultur i ryggsäcken.
Vad lärde du dig av Anders Bak då?
Anders Bak var en profil.
Ja.
Jag skulle nästan behöva ett...
Helt avsnitt
i honom. Ja, du skulle nästan ringa Anders Bak och köra. Det skulle bli en höjdare, tror jag.
Men det är coachen i Vimmerby vid det tillfället.
Ja, exakt.
Vad var det från hans liksom, ja, men, tränarskap som du kände att oj shit, det här är en annan typ av tränare?
Ja, det var definitivt en annan typ. Men han var ju bra på att ändå få ihop ett lag, tycker jag. Det var väl hans största styrka. Sen...
Varför var han en profil? Du får bjuda på någon annan.
Ja, nej, men han är från Tidaholm, som man säger. Och där gillar man inte personer från Skövde. Så vi spöade Skövde några gånger. Vi hade ett bra första år i Allettan där med Vimby också. Och kom tvåa, tror jag, i grundserien efter Vita Häst. Men då spöade vi Skövde ett par gånger. Då gick han i korridoren fram och tillbaka och lunkade bara förbi Skövdes bås.
Gissa
vem han var. Det var Spaken.
Spaken. Ja, det finns några stories där.
Ja, det finns mängder.
Din största motgång?
Oh, som spelare, som människa eller?
Ja, det kan du välja lite vanligt.
Ja, jag kan väl säga, jag tycker väl att spelaren då kommer hyfsat lindrigt undan. Vi var ju på väg att åka ur Allsvenskan. Det var ett tufft år. Och jag hade bestämt mig för att lägga av. Och det var inte det jag ville avsluta. Så det var ju tufft.
17-18 där när Kalin kommer in och räddar.
Ja, exakt. Det var ett tufft år. Vi hade väl kanske lite för stora förväntningar på oss själva efter första året. Och så motsvarade vi inte alls det andra året. Så det var ett tufft år. Så, men det var ingen motgång. Det var ju ett ganska bra slut. Men... jag hade det tufft. Min pappa tog livet av sig när jag var 25. Och det är väl någonting som fortfarande... jag tror inte jag har bearbetat det fullt ut. Så det var en tuff tid.
Jag förstår det. Oerhört tufft att få höra. Hur fick du beskedet? Alltså, hur tog du emot det?
Ja, nej. Jag var bara 25, så jag var väl kanske lite... ung och dum ändå. Men, och mycket fokus var ju på min mamma såklart, som hade levt ihop och med honom hela livet och var en livskamrat. Så mycket fokus var ju på mamma framförallt, och det kanske gjorde att man inte tog tag sig själv.
Att vara så ung som du säger, 25 år gammal, man har ju liksom inte levt livet på något sätt, och att då förlora sin pappa, minns du vad du tänkte där och då, att vad händer nu?
Ja, honom. Nej, men det jag så efterhand tycker är tråkigt är alla upplevelser som han inte har fått delat, såklart. Han har inte sett några av mina barn, och han har inte varit med när vi gick upp. Han levde ju mycket för mig och för min hockey och ställde alltid upp. Tyvärr så var det någon annan som tog hans kropp.
Jag förstår det som att man alltid har de här frågorna, varför? När något sånt där sker. Har du fått svar på den frågan?
Ja, jag har väl en tydlig bild på varför det blev som det blev. Men jag tror att man inte ska försöka kritisera sånt där beslut heller. Jag tror att man bara mår jävligt dåligt. Och jag tror att har man inte varit i den situationen, vilket inte många är i, fast det är fler än vad man tror, så kan man nog inte föreställa sig vad som händer.
Jag ser att du blir väldigt berörd av det här också. Det blir jag med. Du säger att du inte riktigt har bearbetat klart det.
Nej, jag tror inte jag har gjort det. Och jag vet inte varför jag inte har gjort det heller. Det har inte riktigt funnits tid att göra det. Därför har jag inga problem att prata om det heller. För jag tror att det är ett sätt att bearbeta.
Fick du hjälp? Träffade du någon? Alltså gick till psykolog för Nej. Att få någon slags assistans? Och
nej, jag gjorde det. Inte det. När man är 25 så tycker man inte det där är så coolt att gå till en psykolog, och man tror inte att det är någon som kan prata en till rätta igen. Nu med på äldre dag har jag förstått att just den hjälpen är fantastisk att få. Jag har bland annat bearbetat min flygrädsla med hjälp av psykolog, så. Och lite tabletter såklart, så hjälper till på resan. Men jag tror att det är definitivt ett verktyg att ta.
Vad betyder din pappa för dig i hockeykarriären?
Ja, han var väl ingen större talang själv, så han lärde väl inte ut så mycket, men han ställde allt upp. Båda mina föräldrar var väl sådana som levde mycket genom sina barn, liksom ställde allt upp och skjutsade och ville ens bästa och missade sällan matcher och den biten. Jag gick hockeygymnasium i Västerås och är från Östervåla. Det är 9 mil däremellan Norduppland som jag kommer ifrån, och de var gärna och kollade på hemmamatcherna i Västerås och så vidare.
Alltså jag kan ju inte själv ens sätta mig in i en sån här situation och hur man skulle uppleva själv och hur man skulle må, men perspektivet på livet och men kanske att hur man värderar stora och små saker i vardagen. Hur förändrades allt för dig efter den här händelsen?
Ja, det är väl kanske mer typ på senare år jag har reflekterat över det. När man är 25 så är man inte så jävla smart alltid. Utan man tror att livet bara rullar på i vanlig ordning. Men det är väl när det blir högtider och när man upplever någonting roligt och man märker att han inte finns kvar och man kan inte dela upplevelsen eller ögonblicket. Det är väl då man tycker det kan vara som jobbigast.
din favoritplats?
Ja, det är nog i soffan hemma ska jag säga.
Titta bak.
Där gör jag mig som bäst. Men jag tycker väl... Jag gillar hemma liksom. Jag gillar Västervik framförallt på sommaren. Det har det mesta. Jag är ingen storstadskille heller utan gillar det här mindre stad och att man känner många människor och har vattnet nära här. Jag är inte bortskämd med det. Jag är inte född nära vattnet så jag tycker att det är en underbar plats.
Jag vet att du sa i en intervju när ni gick upp att ja, jag kan tänka mig att bo i Västervik för resten av mitt liv. Mm. Känner du det fortfarande?
Det gör jag definitivt. Nu har jag ju stadgat mig än mer med hus och den biten och min fru är härifrån. Så jag har svårt att se att jag inte skulle ha Västervik som någon slags plats att vara på.
Om en klubb i SHL ringer då och ställer frågan, vill du bli sportchef hos oss?
Ja, idag skulle jag nog tagga nej för jag inte var redo. Men om det är så kommer jag definitivt att ha hus och kvar i Västervik.
Men du har ändå den liksom, vad ska man säga, självbilden att nej, jag är inte redo för det steget.
Ja, nej, men jag...
För många skulle nog vilja hoppa på det.
Ja, det är väl klart att man skulle bli smickrad om man fick den förfrågan. Men samtidigt så gäller det ju ett bra jobb när du väl är där. Annars kan du bli kortvarig också. Jag har en vän här som var sportchef i Oskarshamn i fjol som jag tror tog ett ganska stort steg från
division... Tänker du Daniel Stolt här?
Exakt, från division 1 till SHL. Nu var inte det tanken när han skrev på där, men det steget kanske varit lite för stort med facit i hand. Jag vet att han slet livet ur sig för att göra så bra som möjligt, men det är en helt annan apparat. Alltså, det är en helt annan apparat från Allsvenskan till SHL. Och då är steget från division 1 till SHL det är jättestort.
En klubb du inte gillar?
Ja, jag är ju som sagt, jag är från Uppland och där från Östervåla, ett litet samhälle där. Så vi avskyr Almtuna.
Ja, okej, det är så. Ja. Så om de skulle ringa och ge dig en tjänst så skulle du tacka nej direkt?
Ja, definitivt. Det ska jag inte... Jag var faktiskt på väg till Almtuna som 21-åring.
Okej, okay. Men du tackade nej just för förakten.
Jag svarade inte ens på samtalet.
Så? Allvarligt?
Nej, de pratade i mobil så om jag var inte intresserad.
Men du hörde att det var Almtuna, då sa du
ja, nej,
det inte svara av mig.
Nej, absolut.
Sen är det ju en speciell rivalitet med Oskarshamn och Västervik. Det är bara en timme ungefär.
Ja, exakt. Den är inte jag uppväxt i på samma sätt.
Men då spelar de där derbyn.
Ja, så att... det är såklart. Då är det ju hat. Men... jag har inte det lika mycket som västervikarna har i blodet.
Märkligaste detaljen du skrivit in i ett kontrakt?
Oh, ja, jag vet inte. Kanske en klausul till moder för Kalin.
Ja, vad hände där egentligen? Var det hans krav för att han skulle krita på det där långtidskontraktet?
Ja, nej, det var väl det. Och jag har full förståelse för det. Att det är hans moderklubb, det är en pojkdröm att få stå och leda det båset, så... Det är väl inget konstigt med det egentligen.
Nej, du hade kanske inte så mycket val egentligen. Nej. Att acceptera det.
Nej, så är det väl kanske också. Men vi är en klubb som just nu är en sån som man ska komma till och gå vidare. Och det gäller väl även tränare.
Och det måste man säga att ni har haft sån framgång med att ta hit Nordamerikanen sen studsat vidare till SHL. Mm. Det måste ju ge sådana synergieffekter framöver också. Att ni får en viss statushöjning bland andra spelare. Och så kan ni använda dem som exempel. Att ja, men titta på Darren Ovik eller Michael Kapla. De har gjort det här. Ni kan också göra det. Mm. Känner du att det blir ett bra säljargument för er?
Ja, så är du helt rätt ute. Det är verkligen vårt säljargument.
Ja, det blir det usp på något vis.
Ja, nej, men så är det. Och det har man ju märkt av. Helt klart. Och även svenska agenter också. Att här är det bra att sätta dem. För här är ingen som sätter stopp om de gör det bra.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Jag inspireras av ganska många ska jag säga. Jag har varit en sån här som gillar haft idoler hela min spelarkarriär som barn också. När jag var liten var jag faktiskt min största idol Hans Abrahamsson. En konkurrent till er på Aftonbladet.
Var det det?
Ja, för fan, han var en tvåvägscenter i Östervåla IF som var utav dess lika.
Alltså Abris var din barndomsidol?
Ja, ja, så är det. Okay. Ja, han var grym. Det året som jag stålade EF var som bäst. Han och Patrik Forsberg. Filip Forsbergs pappa.
Precis, just det. De parades ihop där och körde.
Ja, de var väl första andra center, tror jag.
Ja, just det. Var så. Okej, den uppdelningen.
Så, nej, det var många när man var... Mats Lindgren var också nummer 18 i Färjestad. En stor då när jag var liten.
Vad då, som Abris ringer och vill ha en intervju, då blir du nästan lite starstruck.
Du... När jag började som sportchef var jag starstruck ofta. Jag kommer ihåg ett av mina första samtal från agent var Radek Hammer.
Oh.
Och jag är Färjestadare.
Backlegendagen. Ja. Ja, i Färjestad. Ja, du är Färjestadare alltså?
Ja, jag var med när jag var barn, ska jag säga. Jag försvunnit lite, men...
Men då skakar du alltid till när Hammer var
Det var ju så. Det var ju tung och kärleksförklarande det första jag gjorde.
Ja.
Sen om det varit någon affär med någon spelare kommer jag inte ihåg, men det vart en kärleksförklaring.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Bra fråga. Jag tycker vi kanske förändrar lite för mycket. Tycker att det är nya regler varje år. Och det tycker jag är ett problem. Det blir svårt för spelarna att förstå allt det. Och sen tyvärr så rediteras, eller vad säger man? Själva nya regeln varje år också. Det börjar med att man är stenhård på slag på klubban. Sen när säsongen är nästan slut, då är det ingen som plockar för slag på klubban. Mm. Så det blir lite tvetydigt, kan jag tycka.
Ja, där är jag faktiskt beredd att hålla med dig. If it ain't broken, don't fix it.
Exakt.
Det är väl så man brukar säga, va?
Ja, kanske.
Ett lag du gärna blir sportchef i?
Ja. Jag är väl inte så... Ska man kalla det kräsen kanske man inte ska säga heller. Men varför inte Färjestad då? Eftersom det var pojklaget.
Ja, det var faktiskt det jag tänkte fråga om. Om de någon gång skulle höra av sig, då skulle det vara svårt att tacka nej, va?
Ja, exakt. Nej, det skulle ju verkligen vara. När man var lite var ju drömmen att spela i Färjestad. Men att få vara ledare då, få vara nya drömmen.
Kanske general manager.
Ja, exakt.
Där är du om 10 år.
Ja, förhoppningsvis är jag längre fram i mitt i min roll som ledare. Vart jag är någonstans kan jag inte säga, men förhoppningsvis har jag blivit en bättre sportchef.
Ja, och Västerviks kortsiktiga framtid då? När får ni till en ny hall här i stan? Nu har ni Plivit Trade-hallen, och vad tar den, drygt 2000 åskådare?
Ja, den tar 2500, men det är inte alla av dem som ser då, tyvärr. Men...
och det vill man ju gärna ha möjlighet när man sitter på en ishockeymatch.
Verkligen.
Att se vad som händer.
Ja, verkligen. Men nej, det pratas ju om en ny arena. Sen om det blir verklighet, det får vi se. Men vi hoppas på det, och det är verkligen ett nästa steg i den här klubbens utveckling.
Det känns som att det kommer krävas för att befästa Västerviks position i Hockeyallsvenskan över tid.
Ja.
Alltså ni kan ju inte överprestera år efter år efter år, utan ni behöver andra faciliteter och förutsättningar.
Ja, verkligen. Och det som du säger, vi, hur man vrider och vänder, så lever vi på en skör tråd. Nästa år kan vara något helt annorlunda, även fast vi jobbar för att det ska bli bra även nästa år. Men det är ju små marginaler när man inte har allt för mycket pengar och kan redigera misstag på ett annat sätt.
Vad får du för respons då från kommunen? Tror du att det här kommer att bli av i närtid?
Som jag sa, det är vad vi hoppas i alla fall. Vi har ju en resa att göra.
Nu får jag vad du tror och inte vad du hoppas.
Okej, okay. Ah, men jag tror någonstans att trycket har blivit så pass stort nu. Första året kunde man parera lite grann. Eller 16-17 kunde man parera lite grann. Men i år var vi närmare någonsin. Så nu tror jag att det blir lite eld i baken på kommunpolitikerna.
Ja, vi får hoppas på det.
Verkligen.
Emil, ditt avsnitt är till ända. Och jag är väldigt glad över att jag fick sitta en timme med dig och prata om Västervik. Din spelarkarriär lite grann i alla fall. Men framförallt sportcheferiet som du bevisligen sköter väldigt väl. All lycka i framtiden önskar jag dig.
Tack så jättemycket.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Ett nytt sådant kommer om en vecka nästa torsdag igen. Och jag kan avslöja att det är en tränare i en Smålandsklubb. Säger inte mer än det. Och så tackar vi för oss den här gången. Och har ni några tankar, då hör ni av er till adam.johansson@expressen.se, eller så skickar ni en tweet till mig på Twitter. Det här var Emil Georgssons avsnitt. We'll be right back.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.